A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där märker du verkligen en skillnad på att det här laget trivs tillsammans. De gillar att vara med varandra och de hittar på saker tillsammans. Så därav, just den känslan och den stämningen tror jag att de tar de här extra stegen som är viktiga för att vinna en match.
För första gången på 12 år är Sverige med i ett VM-slutspel i fotboll. Och inför mästerskapet är de flesta rörande överens om att det var lagsamarbetet som tog blågult till Ryssland. Men ett gäng fullt av VM-debutanter så finns det de som varit med förr. En av dem är Roger Jakobsson, materialaren som res med herrlandslaget i över 15 år. I den här podden berättar han om sina upplevelser från 5 mästerskap under 4 olika förbundskaptenskonstellationer med de senaste 15 årens största svenska fotbollsspelare. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
52.
Bor?
Solna.
Familj?
Ja.
Utbildning?
Oj, jag utbildar plåtslagare. Det är väl det.
Lön?
Ja, det har jag. Det är inte bara bidrag.
Vem är för dig världens genom tiderna bästa fotbollsspelare?
En av dem. Oj. Min idol har ju alltid varit Van Basten.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Mitt favoritlag är både, det är 2 stycken. Svenskt AIK och engelskt Liverpool.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Det måste jag svara samma som jag har gjort här tidigare då. Hela Portugal-resan där, slut EM där 2004.
Vilken är din egen största merit som spelare?
Att jag vann skytteligan i division 3 med Hässelby.
Finns det någon annan materialare som du beundrar eller som du är vass på det jobbet?
Nej, inte beundra, men han som ska åka med mig i sommar, det blir första sommaren på länge som vi kommer tillbringa, Tommy. Så han är, det är en bra kille på alla sätt.
Vad var du bäst på i skolan?
Gymnastik.
Vad gör dig rädd?
Hur världen håller på att förändras.
När var du lycklig senast?
Senast, det var ju helgen när jag fick vara på landet och hålla på och snickra och grilla och fixa med min fru där. Vi håller på i trädgården och lite och sånt där. Det gör mig lycklig.
Vilken är din dyraste pryl?
Ja, det måste ju vara landet då, om det är en pryl.
Vad står det på din gravsten?
Så långt har jag inte tänkt. Ja, det, jag vet inte. Det står nog bara mitt namn, tror jag.
Thank you.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du är ju materialare med landslaget som spelar VM i Ryssland. Hur viktig roll är det för att vara materialare?
För om, ja, du frågar mig så då måste jag säga att den är väldigt viktig skulle jag säga. Mycket skulle inte funka om inte det fanns en materialare.
Vad skulle du säga är det viktigaste när du ska hjälpa landslaget att förbereda sig för matcher och träningar i Ryssland?
Det är väl att man har ordning och reda på sina saker och vet vad de är när frågan kommer. Och att man har förberett det på ett sånt bra sätt så att frågorna inte blir så många.
Som sagt så sa du i Fakta utan att du utbildade plåtslagare. Hur kom det sig att du blev materialare för landslaget? Det låter ju lite som ett drömuppdrag för de som är fotbollsintresserade och på något sätt hänga med.
Ja men det var det ju. Alltså det var, jag spelade ju fotboll som sa Edda också i Hässelby. Pajade axeln tidigt och kunde inte fortsätta som plåtslagare. Och så skulle jag gå och testa hur mycket min axel klarade av. Och på det stället så jobbade Lennart Johanssons fru Lola och på den vägen ramlade jag in på förbundet och som då behövde personal. Så det var lite på ett sånt bananskal.
Ja och hur hamnar man liksom, för jag gissar att det ändå finns någon slags hierarki att man inte direkt börjar i A-landslaget och ansvar för materialet. Hur når man dit?
Många år jobba. Jag började ju 80, det här var ju 89 jag började det och 03 började jag resa så många år däremellan.
Men innan det jobbade du runt landslaget men inte liksom med landslaget?
Utan jag var bara kvar på Råsunda.
Hur var det, då var det ju Tommy Söderberg, Lars Lagerbäck som var förbundskapten. Hade de någon liksom intervju med dig när de valde ut dig?
Yes.
Vad frågade de?
Ja, om jag var beredd på att resa mycket och vara borta mycket, om jag hade det här ordningssinnet och lite sånt. Men det var väl Söderberg först, för Söderberg körde det själv ju i början där. Sen kom Lasse var ju med, men...
Så att det var Tommy Söderberg som på något sätt hade den val att du fick... Hur var känslan när du fick liksom ta ansvar för A-landslaget?
Först visste jag inte om jag skulle våga åka med, för det var ju så... Men samtidigt så hade jag jobbat så många år med dem och sett dem på Råsunda då, så att tänkte jag, vad har jag förlorat på? Så det var första resan, då var det bara glädje man skulle åka iväg. Så vad häftigt.
Hur nervös är man att man ska glömma någonting? Eller att, för det är ju väldigt mycket grejer att hålla koll på.
Det måste jag säga, det är nog den jobbigaste känslan. Det är när jag sitter på ett flygplan på väg till orten. Då kan jag börja tänka. Packade jag det? Fick jag med mig det? Och även fast jag har bockat av det och skrivit ner och lagt det i väskan själv och sånt där. Så jag vet ju någonstans i bakhuvudet att det är med. Men ändå så kan man börja tvivla. Så här, och har jag gjort det? Och sen när man kommer fram och tittar. Åh, det var med. Vad bra.
Ja, vi som har jobbat med landslaget, för oss är det ju som att du nästan alltid varit med. Det är ju ett tag så att säga. Är det bara du som har ansvaret för materialet eller har du hjälp någonstans?
Som jag nämnde, så det är Tommy här som ska vara med hjälp.
Vi har lite, vad heter Tommy efternamn?
Nilsson. Vi har lite olika roller på förbundet. Jag sköter ju då vår sponsor, det Adidas-avtalet och herrlandslaget, det är ju mina. Han sköter sjukvård och transporter och sånt där. Så i en packning så är det ju han som har packat all sjukvårdsutrustning och det som Dale behöver i dryck och sånt.
Dale Reese som sköter sådana grejer.
Och så packar jag alla kläder och så. Så på det sättet så är vi två stycken som har det ansvaret.
Om man säger till, har du med svensk kaffe, godis och sådana saker? Är det du som ansvarar för det eller ligger det på kocksidan?
Nu till VM så är det nog mer på sjukvårdssidan, kocksidan. Men det är ju jag som får ta hand om och packa ner. Eller jag och Tommy som packar och skickar.
Hur mycket skickar ni till Ryssland? Vad väger det?
Vi vägde det igår. Eller vi, jag är ju här. Men de vägde det hemma på förbundet igår. Och vägde 4,5 ton det vi skickar imorgon med lastbilen.
Vad är det då?
Det
exempelvis?
Är allt möjligt. Som du sa, lite godis, kaffe, matchtröjor, sjukvårdsgrejer, britsar, massagebänk. Alltså, ja. Lite material för att piffa upp hoteller som du ser här i Båstad, liksom bakgrundsskärmar och sånt där.
Hur många gånger har ni varit på besök i Ryssland på det hotell ni ska bo och träningsanläggning för att veta vad ni ska ha med?
Jag har varit där en gång, var i februari. Hur många gånger de andra har varit där, det törs jag inte svara på.
Vad får du absolut inte glömma i den lastbil som åker mot Ryssland?
Matchtröjorna.
Om man ser till att du har jobbat både många VM, eller i varje fall ett VM i Tyskland och ett antal EM. Vad är skillnaden att åka till ett mästerskap där man inte vet hur länge man blir kvar kontra liksom vanliga samlingar?
Ja, men det är ju just längden på det. Att man måste tänka att det går lite mer saker, för det kan gå sönder saker hela tiden. En vanlig samling, då åker vi iväg och så kommer jag tillbaka efter 3-4 dagar. Och går det sönder saker och blir för lite saker med, så då kan man hanka sig fram. Men under ett slutspel så ska vi ska ha saker på vår basecamp. Vi ska ha saker som är ej reklam när du åker upp till matchorterna. Och det ska räcka, för det är ingen som är där nere och sköter om material och tvättar upp det och fixar det när vi är där uppe på matchorten. Så du måste ha så pass mycket så att du klarar resandet på ett mycket bättre sätt. Lite luddigt svar, men det är en speciell logistik som kräver 4,5 ton grejer för att klara ett mästerskap.
Hur mycket tid lägger du just i tvättstugan? Är det du som tvättar?
Väldigt lite faktiskt när vi är ute på hemma på förbundet så är det ju, lägger jag ju mycket tid på det. Men när vi är ute och reser så anlitar vi ju hotellet oftast då för jag hinner helt enkelt inte vara nere i tvättstugan. Sen får jag ju stå och vika om allting när det kommer upp.
Oftast. Varför det?
Ja, men för de viker på ett annat sätt, de har inte den. Ja, men det är lite olika. Vi lägger upp det på ett speciellt sätt. Vi har ett, jag vet inte, det är väl larvigt kanske skulle folk säga om de såg hur vi jobbade, men vi har ju vikt våra tröjor sen 89 på ett speciellt sätt för att de ska få plats i väskorna som vi har, i skåpen som vi har det. Och då fortsätter man det även fast man är ute och man har ett konferensbord att lägga upp det på istället. Så då det blir bara så.
Om man ser till att det går i Ryssland och att stora mästerskap nu följer mycket säkerhet och så, hur påverkar det ditt jobb?
Ja, inget speciellt tror jag. Jag tror inte att det påverkar så mycket så.
Om vi låtsas att detta är match då, Sverige-Sydkorea. Hur är den för dig? För att spela och ladda på hotell och så, men hur lång är den dagen för dig?
Den är otroligt lång. Den börjar.
Ta oss igenom den.
Nej, men antagligen är man väl lite spänd själv, så man vaknar ju tidigt den morgonen, käkar frukost tidigt. Börja bära upp saker som man vet ska till matchen. Man har ju speciellt uppmärkta väskor då. Sen så gäller det att plocka fram saker som de har på sig till den här promenaden som de drar igenom, ska göra på förmiddagen. Sen åker jag då till det brukar oftast vara som så att det är lunch och sen så sticker jag direkt på lunchen. För lunchen är uträknad på ett sånt sätt x antal timmar matchstart. Och jag sticker ju då lite beroende på men mellan 4-4,5 timmar innan. Så jag har x antal timmar i omklädningsrum och plocka upp allt och lägga upp allting och fixa. Sen är det ju, ja, sen kommer de och sen gäller det att serva dem och sen är matchen och sen... Däremot så efter har jag ju inte alls samma tid på mig att plocka ner allting. Så då blir det är max en timme man har på sig efter matchens slut så ska det vara hoppackat och utburet.
Hur många är det som hjälper till att städa likt Janne Andersson? Vi såg den bilden efter Milano.
Men det är roligt att han är ju inte den första heller. Tommy var ju likadan.
Tommy Söderberg och Lasse Lagerberg.
Ja, de var precis likadana. Det är någonting i den här svenska tränarkåren som gör att de... Men, och för mig är det skönt. Det är liksom... Det visar ändå på att det är deras arbetsplats. De vill ha det trevligt och respekt mot dem som kommer efter.
Hur många spelare deltar?
Och städar och plockar, det varierar. Det kan vara, en del gör det väl aldrig, en del gör det någon gång, en del gör det många gånger. Men jag kommer ihåg, det var någon match, de hette Västtyskland fortfarande, jag Råsunda tidigt där. Det såg inte snyggt ut i det omklädningsrummet. Så då tänkte jag redan då att så här ska jag aldrig lämna efter mig. Och så har det aldrig blivit.
Hur, om vi tar tillbaka till matchdagen, kan du känna liksom att stämningen är annorlunda inför exempelvis en VM-premiär än inför en träningsmatch?
Ja, ja.
Hur präglar det?
Nej, men ja, det känns bara. Stämningen är omklädningsrummet. Folk är lite mer fåord. De går in i sig själva, går och lyssnar på sin musik och... Kör sina ritualer om man nu har några...
Ja, hur mycket ritualer är det att man vill gå ut sist eller att man vill sätta på höger strumpa före vänster och liknande?
Ja, det är nog inte så mycket. Det är ingenting som, så här, specifikt som jag har lagt märke till som liksom man bara, wow, vad är det där han håller på med? Utan, men visst, det är ju alltid någon... Förut så har jag så här, att Johan Elmander alltid var den som ville komma ut sist i omklädningsrummet. Och så här, men... Nu tror jag, om jag tänker till så är det Martin Olsson kanske som är sist ute i omklädningsrummet. Men det är ju så mycket just i det ögonblicket som ska liksom ske. Där jag måste se till att alla har på sig rätt grejer när de passerar mig ut ur omklädningsrummet. Liksom så att man har med sig kaptensbindeln, den här matchvimpen, att de har jackorna på sig, att de... Ja, allting sånt.
Det låter som du skickar iväg en dagisklass.
Ja, men nästintill är det ju så lite så här. Men det är ju mer för att det är mitt ansvar. Liksom om vi säger att någon av dem kommer ut och har fel strumpor på sig. Och så får domaren syn på det. Då måste han ju in och byta. Och det stör ju. Då blir det uppskjutet och då kanske vi inte hinner igång med matchen i tid och såna här saker. Så därav är det mer en säkerhets... rutin från min sida att kolla igenom.
Hur ofta har det hänt att det har blivit fel? Jag vet, det är någon feltryckt tröja eller något sånt. Hur?
Nej, det har inte skett så ofta. Jag vet nu mot... Vad var det nu för match? Var det i Italien-matchen där som Jakob fick gå in och byta tights? För de tyckte de var för långa, stack fram för mycket. Men det är såna här små saker. Det är inga större saker så.
Om man tar det till att spelarna får allt servat, hur bortskämda är de?
Jag tror att i landslaget så tror inte jag att de är så jättebortskämda. I sina klubblag kanske de är det mer. Inte för att jag har varit där och kollat någon gång hos dem, men... Men jag tror ju att de har lite mer personal och det är ju deras arbetsplats dagligdags liksom att göra det. Så, men bortskämda vet jag inte om det. Och i sådana fall är de det så är det inte... Då är det vi som gör istället för att de frågar om det.
Hur, om du ser tillbaka, det är då 15 år som du har rest med landslaget. Hur är skillnaden mellan 2003 och 2018?
Jag skulle inte säga att det är någon sån jätteskillnad faktiskt. På. Visst är det lite skillnad i... Men det är ingen större skillnad. Inte så här dramatiskt.
Slutsignal. Hur jobbigt är det efter en förlust?
fruktansvärt jobbigt. Fruktansvärt. Och allra helst om det är en förlust som innebär att vi åker ur ett mästerskap. Då, den är inte kul.
Hur är det då?
Ja, man brukar, vad är det man säger? Begravningsstämning. Det är ju värre. Men nej, men det är inte kul. Alltså det, då vet man ju att då har man ett dygn framför sig att packa ihop allt. För alla vill ju därifrån så snabbt det bara går.
Hur är din roll i omklädningsrummet? Ligger man lågt då? Eller?
Nej, jag kan inte. Jag har inte möjlighet, för då hinner jag inte med. Utan, men man försöker ju vara lite mer tyst. Och, om man nu kan vara det. Men jag försöker inte liksom klampa in för mycket, utan då tar jag det här lite borta så att de får vara lite i fred.
Om vi vänder på det, hur kul var det i Milano när ni hade gått till VM?
Det var fantastiskt kul. Det var ju ett, också, jag, om jag har ett tredje favoritlag så är det Milan, och vi fick vara i deras omklädningsrum, så bara där var det en vinst. Och sen så med det resultatet sen så var det ju, det var jättekul.
Tar de med dig på festen?
Det gör de. Ja. De tar med allihopa. Det är en väldigt, väldigt bra grupp.
Om man tar till snack inför och i paus, vem är det som pratar?
Ja, oftast är det ju Janne. Men om du menar spelarna, så är det väl de här som har en liten sån funktion, roll. Granen till exempel. Lustig, gammal räv här. Ja, men det är de här killarna som har varit med. Men väldigt många deltar ju. Men samtidigt kan det ju inte bara vara massor med kackel. Vilket det inte är. Så, men har man någonting att tillföra, då säger de det. Och sen så är det tyst.
Du var ju materialare till exempel i Tysklands VM. Där det ju har varit beskrivet att Olof Mellberg, Fredrik Ljungberg. Det var hett dem emellan. Lite bråkigt. Hur ofta sker det?
Mindre, alltså det är nästan, ja, det, aldrig nästan skulle jag vilja säga. Det är, med tanke på matchsituationen, med tanke på stämningen, med tanke på det tryck som, och den press de har på sig, de här killarna, så skulle man kunna tänka sig att det brakar lös mer. Men det gör inte det. Det är liksom, det är lugnt och man diskuterar.
Fast visst kan de bli förbannade.
Ja, eller? Ja. Men det, visst blir det så. Men det är väl som på jobbet för dig och mig. Man kan bli förbannad på någon och sen brinner det till. Men det är ju det som man har en bra egenskap. Är man normalt begåvad så säger man sitt och sen är man tyst. För man respekterar varandra på ett sånt sätt som så man... Det är ju inte, de har ju gjort det här så många gånger och de vet vad de pratar om. Och så kan de kanske ha en liten olika åsikter. Men det är väldigt, väldigt sällan och lugnt faktiskt av våra omklädningsrum.
Du har jobbat då med ett antal förbundskaptenskombinationer. Först då bara Tommy Söderberg, sen Lasse Lagerbäck och Tommy. Och sen Lasse själv och sen är kameran och Janne Andersson. Hur är det att ha olika ledare där du på något sätt får anpassa dig till olika ledarstilar?
Det är kul. Det är ju bra. Alltså jag sa det förut här att det går ju slentrian i alltihopa. Sen så märker man ju liksom att när nya kommer så vill ju han sätta sin prägel på det. Hur han vill ha det. Och då får man själv oftast, så här, innan det har satt sig, liksom, ska jag vara kvar eller ska jag bort? Och sen när man, men jag är kvar. Och då känner man ju liksom hur de sätter sin prägel på det. Som Janne nu, det fick jag ju en nytänkning när han kom. För på det sätt han leder och på det sätt han är som människa så vart det väldigt roligt igen att åka.
Då. Roligare än under Hamrén. Låter det ju som du säger.
Ja, men för vad har jag att jämföra med? Det är ju slutet med Erik Hamrén. Då blir det ju lite slentrian. Och nu är det i början med Janne. Så det blir lite orättvist. Så vi får gå tillbaka till början när Erik och börja med Janne. Så det var roligt när Erik i början också.
Om man då ser att det har ju varit rätt stor ledaromsättning. Jag menar, sen du började resa med landslaget 2003 så är det ju inte så många som är kvar. Vad är det? Johan Algulander kanske?
Ja.
Anders Valentin har ju varit on and off.
Ja, precis.
Hur orolig är man som materialarna just det kommer ny förbundskapten om man ska få fortsätta där?
Man är, visst är man orolig. Alltså jag älskar ju det här jobbet att resa. Inte att stå på förbund och vika tvätt. Det skulle jag kunna klara mig utan. Men det är ju något nödvändigt ont för att man ska få ut och resa. Så att säga. Så, men just nu när Janne kom så kände jag på något sätt att har jag gjort mitt? Är det färdig med det här? Nej, men jag testar, får vi se. Så jag var inte direkt nervös när den kom. Men sen är jag glad att han behöll mig liksom och så. Sen så tror jag att det där är, den frågan är större ute i Europa i proffsklubbar och sånt där. Där tar man ju med sig hela team. Vi har inte det sättet liksom.
Du har inte fått några anbud att gå iväg?
Nej, tyvärr.
Har du något i ditt anställningskontrakt att du inte får skriva en bok? För du måste ju ha fantastiska historier.
Inte vad jag kan se i mitt anställningskontrakt. Nej, det kanske kommer en bok.
Ja, vi får väl hoppas på det. Vet du liksom vem som vill sitta var i omklädningsrummet och varför?
Ja, men varför är det ju för att de trivs att sitta bredvid varandra. Det är ju därför de verkar. Men jag brukar ju som, vi har ju alltid en träning på matcharenan dagen innan. Och då sätter de sig där de vill sitta. Så att säga nästa dag. Och det försöker jag skriva ner, fotografera eller på något sätt komma ihåg att där sitter de. Och varför de sätter sig, vissa trivs i ett hörn och vissa trivs vid en utgång. Och, ja.
Hur mycket hierarki är det där att om stjärnan sätter sig? Ja, vi kan ju säga Zlatan som har varit en stor stjärna i landslaget innan. Bestämmer han, går han före på något sätt?
Nej. Men han oftast var så snabb in i omklädningsrummet så han satt ju redan där när de flesta andra kom. Så jag skulle inte säga att det är någon som bestämmer så. Och det var ju nu, vilken match var det som det inträffade någonting. Så jag var inte med in i omklädningsrummet. Jo, men det var ju Rumänien borta. Då var inte jag med i omklädningsrummet innan. Så då hängde jag bara upp tröjorna. På ungefär som jag trodde att jag kommer ihåg att han och den och så hit och dit. Alla satt sig där hade hängt tröjorna. Även fast om jag hade väl suttit där. Ja men då flyttade vi. Nej men jag sitter kvar. Det är lugnt.
Om man tar det här med att liksom du har ju följt spelare från de kommer in som kanske valpig debutant på januariturnén till storstjärnor och så. Hur är det att se liksom hur spelare växer?
Det är fantastiskt kul att se dem. Ett av mina starkaste minnen det var när Svarre, Stefan Svarts gick och vart proffs och hur han förändrades och det är ett av mig liksom så här, och nu är han en god vän på det sätt alltså, men det är kul alltså det är som du säger från en liten valp till att bli ett fullblodsproffs heter det.
Om man ser, jag menar, under din tid har det ju varit tre riktiga superstjärnor. Jag menar, Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg, Zlatan Ibrahimovic. Hur var det att jobba med dem?
Fantastiskt kul. Och det ser jag, alltså, sen är de ju olika alla tre. Jag menar, en var en mittfältare, den ena. Två andra var forwards. En var en målskytt av rang. Och det var väl i och för sig båda. Men de var så olika som människor. Så, men alltså, se dem på nära håll hur de agerar i alla situationer och tänka sig att tänk om det där hade fått vara jag istället.
Är det så man känner?
Ja, jag har gjort det. Jag måste säga att alla tre hade egenskaper som jag gärna hade tagit som fotbollsspelare. Då hade jag ju sluppit våra materialer och hade jag ju varit där ute istället.
Hur ofta är det att man känner att som spelare och sen som människa att jag menar, du är en sak vad vi ser av dem, du ser dem på nära håll. Hur ofta har du känt att men han har inte riktigt blivit skildrad? Folk tror någonting om honom som inte stämmer.
Ja, men jag tror ju just om de tre du nämner så har de ju lite olika personligheter. Och jag skulle vilja säga att många tror nog väldigt många saker om till exempel Zlatan som inte stämmer. För mig är han en väldigt snäll människa och en väldigt bra ledare och en oerhört duktig fotbollsspelare och idrottsman. Och den kombinationen, alltså det han bidrar med och det han har gjort för svensk fotboll är, och sen hör man liksom att det går massor med rykten och då blir man liksom så här, men det där, nej, så det var, han var inte sån och liksom, men samtidigt så är det inte min roll att springa och prata om han, för Det är en unik människa som vi kommer nog få dröja länge innan vi ser någonting som kommer i närheten.
Hur mycket kontakt har du med spelarna mellan samlingarna?
Det är lite olika. Oftast väldigt lite. Generellt sett väldigt lite. För de har ju sitt och jag har ju mitt fullt upp. Så. Men det visst händer det lite grann hit och dit. Bland annat så har jag ju varit då när han var i Inter. Zlatan var ju där och hälsade på han och tittade. Så lite kontakt har man ju.
Hur, varje spelare får ju till varje match 2 tröjor för de ska kunna byta och så. Vilka tröjor har du själv samlat på dig genom åren?
Jag har... Ja, du, inga svenska tröjor jag samlar på mig faktiskt. Däremot så var jag ute efter en Milan-tröja. Och det var Emil Kraft fixade en sån till mig. Så den har jag hängande på kontoret. En AIK-tröja har jag på kontoret. Och en Liverpool-tröja med, som är Husseins. Så den hänger säkert för vardag.
Men du är inte ute och byter själv innan ni möter lag i VM och liknande?
Nej, jag brukar kunna få frågan av deras materialare. Och sen står jag där som ett frågetecken. Och så bara, just det, vi kanske skulle ha haft några tröjor med oss och bytt med dem. Men... Nej, jag har faktiskt inte... Jo, jag har ju samlat på mig några gånger, men det brukar vi liksom kanske ge bort då till någon som fyller år i ledningen eller någon som har ett speciellt minne. Jag menar, som första landskampen för Janne så fick jag en tröja och den gav jag till han som ett minne för den. Det är lite så.
Om man tar storlekar och så, hur bökigt är det att liksom någon kanske vill ha mindre shorts och större tröja eller så? Vilka specialkrav finns idag?
Ja, det finns ju en spelare, han har mediumshorts och XL-tröja.
Vem är typ. Det?
Eller om det var tvärtom. Nej, det var tvärtom, förlåt. XL-shorts och mediumtröja. Vad heter han nu? Isak.
Ja, Isak Kesetrin. Ja. Han gillar stora shorts, tajt tröja.
Ja, men de är ju lite... Alltså de skiljer ju sig, de här modellerna på tröjor det från år till år. Så det blir liksom lite... laborerande innan man träffar rätt och de känner att det sitter bra. För det ska ju vara bra, det ska ju vara bekvämt för dem att spela matchen. Materialet ska ju inte märkas på något sätt.
Är det fortfarande så att du trycker nummer och liknande inför matchavspark?
Nej, det har ändrats lite för nu anlitar vi ett företag som trycker. Så nu har jag tryckt upp så det är färdigt för Korea, Tyskland och Mexiko. Men sen trycker jag på plats. Då sitter jag uppe i ett hotellrum och trycker.
Så om Sverige går vidare till en åttondelsfinal då kommer du behöva trycka de tröjorna mot eventuellt Brasilien eller Serbien?
Inte om utan när.
Vi Nej. Går vidare. Nej, då trycker du dem. Men det yes. gör du så gärna. Alltså.
Ja.
När det gäller just planering så pratar man ju om att man har planerat ända fram till den 17 juli 2 dagar efter. Även du har tagit höjd för det?
Ja. Jo, så är det ju. Det måste man ju göra. Det vore ju tråkigt om de kunde säga nu gick vi till final. Och jag svarar med att ja, men vi har inga tröjor. Det skulle vara perfekt.
Vad tror du då du som har sportsligt tänkt med och följt det här på nära håll i många mästerskap?
Jag tror vi har en väldigt, väldigt god chans. Jag ser ju det som när vi ett tag där tog oss till alla slutspel ett tag på början på 2000-talet. Där, det är samma känsla då som nu att vi är väldigt svårslagna. Sen ska man ju ha tur och det ska alla ska ha en bra dag och sånt där. Men det är, jag tror nog vi har väldigt goda möjligheter. Det tror jag.
Du kommer säkert säga att alla landslag du har jobbat med har varit bra stämning. Men finns det någonting extra i den här gruppen? Jag som då har följt landslagen utifrån upplever att det finns någon extra harmoni i den här gruppen.
Men det gör det ju. Det är ju liksom, det är en väldigt, väldigt positiv och glad stämning. Och man märker det, tycker jag, bara på en sån simpel sak som att det var länge sedan hela laget satt upp i en players lounge som vi har på, om vi bor i Stockholm till exempel, och spela kort och sitta och tjata med varandra och hålla på. Det var länge sedan, men nu gör vi det. Och det gör vi allihopa där uppe. Alla ledare, alla spelare gör det. Och där märker du verkligen en skillnad på att det här laget trivs tillsammans. De gillar att vara med varandra och de hittar på saker tillsammans. Så därav, just den känslan och den stämningen tror jag att de tar de här extra stegen som är viktiga för att vinna en match.
Just om man, jag antar att du också träffar folk ute som vet att du jobbar med landslaget. Upplever du att de uttrycker att de på något sätt blivit förälskade i landslaget igen?
Ja, men det gör det ju. Alltså nu, senast nu när jag, som jag sa, var på landet här och höll på nu i helgen, så var det en granne som hade av en slump hittat den här tävlingen med mig och vinnen då som materialare, som kom och kommenterade det. Och han hade aldrig tänkt på att han ville vara med i den tävlingen, men nu gjorde han det bara för att han tyckte det var så god stämning. Så där hade han börjat googla runt på allt som hade med landslag att göra, och så hade den här tävlingen kommit upp. Så han sa det att jag hoppas verkligen, jag har inte sett en fotbollsmatch sen Tommy la av. Tommy? Ja, det var Söderberg. Det var så.
Ja, det var länge sedan, det var ju 2004. Då ska vi avsluta det här med att du säger, hur långt går Sverige?
Nu ska vi se, hur långt går vi? Vi kommer till en kvart, tror jag. Det är ju lite taskigt att säga att vi åker ut innan det är absolut roligaste börjar. Men jag tror ändå att det är, ja, jag vet inte varför jag tror det egentligen. Jag önskar jag kunde säga så här, final. För jag skulle vilja vara med. Tänk dig, jag fyller år den 11 juli. Och den 15 juli är i final. Det hade varit något häftigt att få vara med om.
Ja, det var en rimlig födelsedagspresent med tanke på allt du hjälper dem med, eller hur?
Ja, det skulle inte vara dumt.
Stort tack!
Tack själv!
Och det var allt för den här veckan. Men förhoppningen är att det inte är slut för säsongen riktigt än. Och att vi ska hitta något avsnitt till under VM i Ryssland. Det är inget jag kan lova, men målsättningen är att podden ska vara tillbaka även nästa måndag. Stort tack för den här veckan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.